Hörrni, ja, varje vardag så får vi leva under en öppen himmel. Och förra veckan så pratade vi om pengar. Och jag sa till er, jag har varit här i snart 10 år och aldrig talat om pengar, men det gjorde jag förra gången. Jobbigt, men allting handlar ju om att det ska finnas resurser i Guds hus. Idag tänker jag tala om en annan sak som hör ihop med att det är en öppen himmel över ditt liv och över mitt liv. Alltså, vi är superindividualister, eller hur? Nej, ingen som säger nej. Men vi är det. Alltså, alla sånger vi sjunger, alla saker vi säger är väldigt fokuserade på vad jag som enskild individ behöver. Vad jag som enskild människa vill och tycker och tänker. Och det är bara så vårt samhälle ser ut, så vi är alla färgade av det. Superindividualister. När jag växte upp på 60-talet, eller när jag började skolan på 60-talet, då var ju det här samhället mer kollektivistiskt, heter det så. Alltså då var man mer ett kollektiv, man tänkte kollektivt mycket mer. Man var fortfarande individualist i förhållande till hur Bibeln är skriven faktiskt. Men man var mer ett kollektiv än man var en individ. Och nu är individen det viktigaste av precis allting. Hur vi mår, hur vi har det, hur det är. Det liksom uppfyller hela vår tankevärld hela tiden. Och om man som jag då jobbar som pastor och man får människor som begär förbön på ett eller annat sätt, så finns det 3 saker som man ber om. Det första är att man oftast ber om hälsa. Det andra är att man ber för relationer. Och det tredje är faktiskt för pengar och försörjning. Och de där 3 sakerna är det som liksom upptar oss som individer. Och jag ska idag, och jag måste säga att jag är ungefär lika nervös idag som jag var förra veckan. Inte för att jag egentligen inte tror att jag klarar att hålla en predikan eller säga någonting, utan mer för att det jag idag ska säga inte är så individualistiskt, utan mer hör ihop med faktiskt det kollektiva. Men jag skulle vilja be, för det känns i luften. Eller hur? Det känns lite så här i luften. Det känns lite svårt. Så jag vill gärna be tillsammans med er. Herre, jag tackar dig för att vi får vara inför dig den här stunden. Herre, vi är ju på gudstjänst. Det vill säga, du står i centrum. Det är inte vi som står i centrum, utan du som står i centrum. Vi upphöjer, vi prisar dig, vi lovar dig. Och när vi är här så är det du som ska ha äran. Det betyder ju inte att du inte bryr dig om oss, men det betyder att vi får lyfta blicken lite högre än till vår egen verklighet och lyfta den upp lite mer här. Jag ber att du ska välsigna oss och hjälpa oss så att vi kan lyfta blicken, så att vi kan vara som en ubåt som har ett periskop som på något sätt kan ta sig upp ovanför vattnet och se molnen och se himlen och se verkligheten som finns där. Och jag tackar dig, Herre, för att du, den evige guden som sitter på tronen, det är du som äger den här jorden, du äger folken, du har sagt att det är du som är Herre över allt detta. Vi kanske inte ser det, men det är sant. Det är du som är Herre över allt detta som vi har. Och Herre, alla dessa makter som Jeanette läste om, de finns i världen. Och de har egentligen ingen laglig rätt till jorden. Utan de finns i världen, och därför, Herre, så proklamerar jag. Jag deklarerar att här är de inte Herre, utan det är du som är Herre. Och nu tackar jag dig för att vi ska få uppleva verkligen att du är oss nära, att du är med oss, att du vill någonting med våra liv och vår gemenskap och vår framtid, vårt land, allt det som hör ihop med nuet och framtiden. Herre, Vi lägger så allt i dina händer i Jesu namn. Amen. Jag ska läsa en text ifrån Matteus, det 18:e kapitlet, och jag ska börja i den 15:e versen. Och ni kommer att få den här. Jag läser folkbibeln idag, så idag är det varken kärnbibeln eller nubibeln eller någonting annat, utan idag läser jag i folkbibeln. Men jag skulle vilja säga så här, det här kapitlet börjar med att lärjungarna, det vill säga vi, att vi som lärjungar ställer frågan: vem är störst i Guds rike? Alltså börjar den här frågan, vi liksom dealar med vem är störst och vem är bäst och vem är mest. Ja. Den som är fattig i anden. Men lärjungarna ställer frågan på samma sätt som människor ställer idag. Att vi liksom, vem är det som är störst? Vem är bäst? Liksom. Och Jesus blir ju väldigt, egentligen väldigt upprörd över det. Så att han tar gör någonting som, ja, som kanske inte var så, det var svårt då. Han ställde fram ett barn och så sa han: den här är störst i Guds rike. Alltså barnet som är litet, beroende. Om du är som ett barn sen, då barnet har den främsta platsen och är störst i Guds rike. Och så säger han berättar om att om vi kan vara som barn, då tillhör vi Guds rike. Då tillhör vi Guds rike. Och sen så fortsätter han och säger: men det kommer att komma någon som förleder barnen. Och han menar ju att vi som Guds folk, vi som tillhör Guds rike, vi kommer att förledas. Och då säger han att det är bättre om en kvarnsten hängs om dens hals, som förleder de troende. Det är bättre att en kvarnsten hängs under den personens hals och slängs i vattnet. Och han är väldigt upprörd. Han säger: ve över världen. Hör ni, världen, inte jorden. Ve över världen som förför. Och förförelsen måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Och så är det ju ett väldigt allvarligt ord med att om du är influerad av denna förförelse som finns i världen, då är det så allvarligt så du behöver liksom hugga handen av dig om din hand förleder dig. Eller ditt öga förleder dig. Eller dina fötter för dig någonstans dit du inte är tänkt att gå. Då är det liksom bättre att bli av med det för att få kunna vara kvar i Guds rike. Och sen efter det så beskriver han hur Gud är ute och letar, och så kommer liknelsen om det förlorade fåret. Om hur Gud letar efter alla, hur stor hans kärlek är och hur han letar efter det där försvunna fåret. Han är mer glad över det försvunna som han hittar tillbaka än över alla de där 99 som snällt sitter. Är ni med? Så han har ju liksom, det är ju en väldigt allvarlig text. Han talar om våra attityder, hur vi behöver förhålla oss, nämligen ödmjukt likt barnen. Han talar om att det kommer att komma förförelse för människor, att man kommer bli influerad i sin tankevärld och den kommer att komma ifrån världen. Och då är det bättre liksom att man gör sig av med det som faktiskt frestar en till att gå en annan väg. Och sen mitt i alltihop så kommer den här kärleksfulla liknelsen om de 100 fåren. Och han talar om vikten av att han hittar det där 100:e fåret och han gör vad som helst för att hitta det. Och sen kommer vi nu då till den 15:e versen som är lika allvarlig. Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt mellan 4 ögon. Om han lyssnar på dig har du vunnit din broder. Men om man inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter 2 eller 3 vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och publikan. Alltså, det här är ju inget kul, va? Det här är ju riktigt jobbigt. Alltså när människor i en gemenskap, för Jesus talar till sina lärjungar, det vill säga till kyrkan, till församlingen, till vi som är troende, så talar han om vikten av att vi inte har ouppklarade relationer. För om vi har ouppklarade relationer med varandra, då ska vi göra allt vi kan för att ställa det till rätta. Och om det inte går, så måste vi liksom ställa den utanför. Och här har jag ju haft det jättejobbigt, för jag tänker så här, men varför då? Varför ska vi ställa, ska vi inte dra in den istället, så att den känner sig riktigt inkluderad och liksom kommer igen? Men Jesus, det här är Jesus som säger, så det är ju inte liksom någon uttolkare typ Paulus eller Petrus eller någon annan lärjunge som skulle kunna få något om bakfoten, utan nu är det Jesus som säger de här orden. Och så började jag läsa fortsättningen. Och då står det så här: amen säger jag er, allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska det få det av min fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Och då började mina tankar snurra, och jag inser helt plötsligt att de här två olika avsnitten hör ihop. Alltså, dåliga relationer i en församling avgör kraften i den gemensamma bönen. Hänger ni med? Så de relationer som finns i församlingen avgör om du och jag som församling, för nu är vi inne på det kollektiva, alltså församlingen, vi är inte inne på den enskilda liksom personliga bönen, för den har ju du med Gud och den liksom handlar om dig. Men i vår gemenskap, i församlingens gemenskap, så de dåliga relationerna avgör om du och jag kan vara med i det bönarbete som å ena sidan binder någonting här på jorden som binds i himlen. Det vill säga har auktoritet och kraft. Och det lustiga är att jag hela veckan har tänkt, det är lustigt i den här texten att det står att det börjar på jorden och löser sig i himlen. Bundenheten börjar här på jorden och blir bundet i himlen. Först här och sen där. Det brukar ju vara tvärtom. Allt som händer i himlen liksom. Men det står att det som behöver bindas här. Och då får man ju ställa sig frågan, vad är det egentligen Jesus talar om? Är det så att det är vår vilja här på jorden som faktiskt avgör om någonting händer i himlen? Nej, det tror jag inte. För Jesus har tidigare i kapitlet tagit bort allting som är individualistiskt och självhävdelse i form av vem är störst och vem är bäst och allt det. Allt det där har han liksom slagit ner genom att tala om vår attityd och vårt förhållande till hur vi behöver förhålla oss till honom och till varandra. Det har han ju tagit fram redan. Så det handlar ju inte om att vi liksom pigga, glada, tänker ut någonting och så kommer vi på att så här borde det vara och så binder vi det och så löser vi det. Det handlar inte om det. Utan det handlar om att när vi har goda relationer med varandra, så är det ju så att vi använder oss, Jesus säger själv, där två eller tre är samlade i mitt namn. Det vill säga, det du och jag har läst, hört ifrån himlen, det är det vi beder om och binder och löser på jorden så att det blir löst i himlen. Alltså, jorden, nu är jag här igen, ni tycker jag är jättetjatig med det här, men jorden är Herrens och folken som bor på den är hans. Det är verkligen så. Men vi har ju en värld, ett system som hela tiden influerar oss med faktiskt ondska. Därför att det står att hela världen är den ondes våld. Och det är faktiskt så att den demoniska verkligheten, det vill säga furstarna och väldigheterna som Jeanette läste om, de har inte laglig rätt till jorden, men de har rätt till världen. Eftersom det är deras herre som finns i världen. Och nu säger Jesus att ni som Guds folk, ni har möjlighet i enighet och uppklarade relationer och rätt attityd och god gemenskap med Herren, så har ni rätt att faktiskt binda krafter, svårigheter här på jorden. Och Jesus lovar att det ska bindas i himlen. Jag tänker att när vi ber för dem som är sjuka till exempel, så det finns liksom en sammanlänkande mellan Guds folket och himlen. Som är väldigt, 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 väldigt avgörande. Och det handlar om kollektivet. Inte om den enskilde. Och när jag har tittat på det här tillräckligt länge, så tänker jag så här. Men gode Gud, Guds församling är ju inte här. Ifrån det perspektiv som nu vi tittar på. Är ju inte här för att på något sätt tillfredsställa våra behov och begär. Utan Guds församling är ju till för att förverkliga Guds vilja på jorden så som det sker i himlen. Det vill säga det bönearbete, vi har haft böneveckor den här veckan. När vi har varit här tillsammans och bett, så utför vi Guds arbete, tjänst och uppdrag för att det ska kunna ske detsamma här på jorden som i himlen. Och det står här. Det står här. Och det handlar inte om våra individuella. Alltså, vi har, det här är ett perspektiv, men ett viktigt perspektiv för vår tid, tänker jag. Jag sa från början att jag har lärt mig att det är vår hälsa och våra relationer och pengar som vi ber om. Alltså de här områdena, de kan faktiskt förlösas genom att Guds församling antar utmaningen i det här bönearbetet som Jesus talar om. Det här står ju på flera ställen, och på ett ställe så talar Jesus, så frågar Jesus sina lärjungar, vem tror världen att jag är? Och så räknar de, ja, en del tror att du är Elia och en del tror att du är Johannes. Och så räknar de upp en massa. Men då säger Jesus, vem tror ni att jag är? Och då säger han, vi tror att du, eller det är Petrus som säger, vi tror att du är Messias, den som ska komma. Och då säger Jesus till Petrus, det där har du inte kommit på själv. Utan det där har Gud uppenbarat i ditt hjärta så att du förstår att jag är Messias. Och sen kommer vi så småningom till det tillfälle när Jesus talar till sina lärjungar om sin död. Och Petrus till slut bara säger, men du ska inte dö, Jesus. Och då vänder sig Jesus snabbt till Petrus och säger, tyst. Satan försöker få dig att förledas. Jag ska visst dö. Det är inte så som du säger. Och då var ändå Petrus den som Gud hade uppenbarat det här för. För mig blir det så här att jag, i en församling finns det jättemånga viljor om hur saker och ting ska vara och inte vara. Vad det ska svara upp för behov hos mig, och vad det ska svara upp för behov hos gamlingarna, och vad det ska svara upp för behov hos främlingarna som kommer, hur ska svaras upp för behov hos ungdomarna, hur ska svaras upp för behov. Och det finns liksom en massa idéer om vad det är som ska svaras upp. Men när jag läste det tänkte så här, nej men här, församlingen är en mycket större verklighet. En mycket, mycket tyngre verklighet som har till uppgift att faktiskt enligt Guds vilja be, binda saker som håller på att förgöra vårt land så att det kan bindas i himlen. lösa saker så att människor kan bli befriade och så vårt land kan bli befriat. Och jag vet inte, egentligen kanske man inte ska säga sådana här saker, men vi har tre starka furstar i vår, jag vet inte, nu gör jag det ändå, men vi har tre starka furstar i vårt land. Alltså andefurstar som är oerhört aktiva. Och den ena är ju faktiskt den här humanistiska. Vi ska ju vara humana, det är ju inte det. Men en sorts humanistisk tanke om att var och en ordnar sin egen sanning. Alltså att det inte finns någon verklig sanning utan allting är relativt. Det är en jättestark furste. Man får inte utmana den. Om jag säger så här, Jesus är enda vägen till Gud, så kommer jag snart att hamna i fängelse för det. För det är diskriminerande. Så denna starka andekraft och makt och furste som finns över vårt land, den är oerhört aktiv och den vill influera vår tankevärld, och den gör det också. Och den andra är ju någon sorts pervertering av skapelsen. Alltså att vi alla människor ska få leva ut vad som helst och hur som helst, och det får vara som det är, och vi älskar allt och alla, och det finns liksom inga begränsningar någonstans. Och så finns det en tredje, och det är död. Alltså nu har vi en diskussion om hur vi ska ta hand om de gamla. Det är väl onödigt att de ligger och tar kraft på våra sjukhus. Ska vi inte slussa med lite dödshjälp? Hur är det egentligen? Alltså, vi har en abortlagstiftning som där det är över 1 miljon barn som inte har fått födas sen
1,73 miljoner sedan 1973.
Precis. Bra, Anders. Precis.
1,73
miljoner. Det är en jättestor mängd. Och då tänker jag så här, det är död i båda ändar, va? Det är död bland barnen och det är död bland de gamla. Och samtidigt så har vi liksom en självmordsstatistik som är större än någonsin, och särskilt bland de unga. Jag tänker de här kraften, och samtidigt är det väldigt underligt, för i den här perverterade kraften så finns det ju också en stor feministisk rörelse som aldrig böjer sig för någon. Är ni med? Den böjer sig inte för någon. Men när det kommer till exempel den här muslimska rörelsen, så böjer man sig som en... Alltså det är väldigt irrelevant på något sätt. Det finns starka, starka krafter. Och vi som kyrka och människor som tror på skapelsens herre, vi har väldigt svårt att säga någonting när de här starka krafterna agerar här i världen. Men nu säger jag till er att om församlingarna, om Guds folk, om kyrkan idag skulle sluta med kyrkopolitik och istället ägna sig åt det som Gud faktiskt har sagt i sitt ord att vi behöver göra, så skulle vi kunna vara med och binda och lösa. Vi skulle kunna binda krafter, skicka ut dem, vi skulle kunna lösa krafter och faktiskt se till att människor kan bli fria. Tyckte ni det var jobbigt? Det är ju lite tungt att prata om de här frågorna. Men det här är ju en verklighet ni lever i, eller hur? Det är ju en verklighet som kommer emot oss så fort vi sätter på tvn eller i datorn. Det är en verklighet som kommer upp så fort ni börjar snapchatta. Så kommer den här verkligheten upp. Men Gud har satt sin församling här för att i kraft faktiskt vara med och göra någonting åt det. När vi var här i veckan och vi har samlats och pratat med varandra om vad vi ska be över, då är det liksom en sak som gång på gång har kommit upp. Det är, vågar vi be Gud, ske din vilja? Ni vet, när Jesus sitter i Getsemane tillsammans med sina lärjungar, så ber han den bönen: Gud, ta bort det här ifrån mig om det går, men ske din vilja. Och då innebar det att när han bad den bönen så fick han gå till korset. Så jag tänker att be den bönen, ske din vilja, då är det helt plötsligt en massa saker som kan bli angelägna för oss. Det kanske är som i den här texten att vi behöver reda upp relationer. Men vi behöver reda upp saker. Vi behöver tänka på vilken attityd vi har. Både till Gud och till församling och på olika sätt. Det finns en massa saker vi kanske behöver ta tag i när vi ber Gud ske din vilja. Jag ska inte läsa fortsättningen av kapitlet, men det är också intressant. För där tar Jesus upp liknelsen om den obarmhärtige tjänaren. Och det börjar med att Petrus säger så här till Jesus. Ja, hörru du, hur många gånger ska jag förlåta min broder? Och då kan man ju tycka att det är en lite korkad fråga med tanke på vad Jesus har sagt i början av kapitlet. Eller hur? Men nu säger han, ja, hur många gånger ska jag förlåta min broder? Ja, ska jag förlåta honom 7 gånger? För det är ju ett heligt tal, vet ni, i Bibeln. Va? Så att om jag förlåter honom 7 gånger, då är jag jättehelig. Och då säger Jesus, alltså, du ska förlåta din broder 70 gånger 7. Och då menar Jesus hur många gånger som helst. Det vill säga, i de här relationsproblemen som Jesus har talat om, så finns det förutom en tydlig gräns för vad som är synd och vad som är nåd, så finns det också en sorts förlåtelse som är evig. Och han kommenterar den ännu mer, för han säger så här, han berättar berättelsen om den här rike mannen som har en tjänare som är skyldig honom jättemycket denarer eller talenter. 10 000 talenter är han skyldig honom. Och när jag slog upp det så är det detsamma som 200 000 årslöner på den tiden. Det vill säga, det är en omöjlig summa. 10 000 talenter, som Jesus säger att den här tjänaren är skyldig sin herre, det är 200 000 årslöner på den här tiden. Det vill säga, han kan inte ens jobba så många år för att kunna bli fri från den skulden. Så den här tjänaren är ju faktiskt ett... Jesus talar ju om sig själv, han talar ju om Gud. Om Guds sätt att se på oss. Vi är ju syndiga till vår natur och vi har gjort allt som bara går. Vi kan inte bli fria i egen kraft. Så det är bara genom hans kärlek och nåd. Och så berättar han hur den här tjänaren får då allt efterskänkt av sin herre. Och vad gör han då? Ja, då springer han ut och så tar han stryptag på sin kompis som är skyldig mycket, mycket mindre och säger, det här ska du minsann betala. Det vill säga, den nåd han själv har fått, den visar han inte tillbaka. Och då säger Jesus, det är inte okej. Då blir han till och med ut. Då är han tvungen att betala sin skuld som är omöjlig att betala. Så Jesus gör, för att liksom bara dra ihop det, så jag ska inte säga så mycket mer, för den här texten kan man hålla på och predika en hel termin om. Men jag ska ändå bara säga så att det här har blivit så angeläget för mig. Och jag pratar inte om din individuella personliga andakt med Gud, utan jag talar om den kollektiva gemenskap som församlingen är, som har fått Guds auktoritet att faktiskt göra skillnad i den här världen. Inte genom att bekämpa individer och människor, utan faktiskt bekämpa genom den andliga tjänsten som bönen är. Så kära vän, vill du leva under en öppen himmel, så har du ett arbete tillsammans med oss andra att utföra, nämligen att binda och lösa här på jorden så att det här blir en bättre plats. För det går bara några kapitel till, så tar Jesus och när lärjungarna och ställer frågan, hur ska vi be? Och då säger Jesus, be så här. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Är ni med? Så Jesus har den här principen hela tiden. Det är vårt uppdrag idag som Guds folk. Och till er som är ungdomar vill jag säga, strunta inte i de här frågorna. Jag vet att när man är tonåring och när man är ung så då är man liksom jordens centrum. Det var i alla fall mina barn när de var tonåringar. De var liksom världens centrum. Jag kommer ihåg att Emily sa till mig när hon hade stått i en kör med 70 stycken så här. Och jag frågade, och hon, så kom hon hem och sa, men mamma, jag kan inte ha den här blåa tröjan. Vad ska folk tro på mig? Vad ska de tro om mig när jag står i den här kören? Och jag sa till henne, vem tror du ser dig i den där kören? Jag menar 70 stycken som står på en scen. Men det liksom hör tonåren till, va? Att man tror att man är världens centrum. Men jag skulle vilja säga att du måste ju vara en tonåring, så det är klart att du kommer att vara världens centrum. Det är inte det jag försöker säga, utan jag säger bara, ta Jesus på allvar. Och tänk på att du behöver ha goda relationer. För har du goda relationer så har du en plats att göra skillnad på i den här världen. Tänk på dina kompisar som skär sig, svälter sig, gör en massa saker. För att inte tala om våldspornografi i telefonen och vad det än är. Alltså du har makt genom att du är en del av en församling som har fått ett arbete inför Gud. Nämligen att binda och lösa krafter här på jorden. Så ta det på allvar, hörni. Tänk inte på att församlingen är någon sorts förening där vi bara ska ha trevligt. Och det ska vi också ha såklart. Men vi har ett större uppdrag. Och det uppdraget utmanar jag er till. Amen. Herre, jag tackar dig för att vi får vara inför ditt ansikte. Du vet att vi alla vill leva under en öppen himmel. Vi vill alla leva där med din närvaro och din kraft och allt vad vi behöver som individer, Herre. Men tack för att du utmanar oss genom ditt ord att gå samman, vara en gemenskap som har kraft att göra skillnad i den här världen. Herre, vi behöver inte frukta den här världens furstar, utan vi kan tro på att du som äger jorden och folken har makt genom ditt folk. Så därför ber jag dig, låt ditt folk resa sig i vårt land. Låt ditt folk resa sig och inte bara bli några sjungande, trevliga människor som alla tycker är roligt att se, utan låt det bli den kraft du har tänkt. Herre, jag prisar dig. Vi vill sjunga lovsång till dig. Vi vill prisa dig. Vi vill upphöja dig. Men Herre, vi vill göra skillnad, eller jag vill göra skillnad, och jag längtar efter att ditt folk ska ta dig på ett större allvar så att din vilja kan ske här på jorden så som den sker i himlen. Välsigna så var och en. Herre, tack att du griper in i vars och ens liv. Den som sörjer ska du se till att den får uppleva att sorgen ger vika. Herre, den som är trött ska få ny kraft. Herre, den som är sjuk ska få uppleva hälsa. Den, Herre, som känner att den är värdelös ska få nytt värde. Den som känner att det finns inget hopp, den ska få nytt hopp. Herre, den som inte har någon ny inspiration ska få ny inspiration. Men framförallt tackar dig för att du utgjuter din ande så att din kärlek kan bre ut sig över ditt folk och vidare stänka ut i den här världen. Vi ber i Jesu namn. Amen.